Nu är det måndag igen.
Det är måndag, det är ny vecka. Och jag måste ju säga att den här måndagen är ju något utöver det vanliga.
Ja, jag kan förstå det.
När vi spelar in det här så är det ju inte måndag, utan det är några dagar tidigare.
Och du är i Norrköping nu när det är måndag.
Ja, men jag sitter ju i bussen på väg till Norrköping. Om ni lyssnar på det här cirka klockan 1-2, då sitter jag i bussen på väg till Norrköping och ska hämta 2 nya hästar.
Och vet du, det din häst heter vill jag att mitt och Ludvigs barn ska heta. Ett av våra barn ska heta. Vänta, om man får önska.
Nej, nu skojar du.
Jag lovar. Fast med en annan stavning än din häst.
Okej, Ludde sitter bredvid dig. Det här är definitivt en diskussion vi ska ha lite senare när vi bjuder in honom. Vad han har för åsikt om det här. För namnet är inte fint.
Det är jättefint!
Jag måste säga att, skitsamma. Jag är i alla fall sjukt exalterad. Jag har sett fram emot den här dagen väldigt länge. Och i och med att det är måndag och jag är på väg till Norrköping innebär ju det att saker och ting är klara. Alltså att det är for real.
For real.
For real. Det är klart och jag känner att jag är... Ja, men jag är lite tryggare.
Are you ready?
She's coming.
She is coming.
And he. Det är faktiskt 2 som kommer.
Ja, men nu fokuserar vi på din.
Ja, men jag är så exalterad. Håll koll på min Instagram så ser ni vad det är som försiggår.
Och vem som har gissat rätt på färgen. Jag vet ju, så jag har faktiskt inte gissat.
Nej, jag kan säga så här att hittills så är det ingen som har gissat rätt. Jag har fått jättemånga olika förslag. Och många har varit ganska nära, men ingen har gissat helt rätt.
Då kanske det är dags för mig att glida in.
Det är dags för...
Glider in i jävligt sköna gins.
Enligt mig själv är jag den snyggaste som finns.
Något sånt.
Ja, nej men jag... Ja, nästa måndag så kommer det såklart en uppdatering om hur det gick. För än så länge vet jag inte. Med tanke på att det här är väldigt nytt.
Precis, men idag tänkte vi faktiskt börja podden tvärtom än vad vi brukar göra. Vi börja podden som vi brukar sluta podden. Och vi ska ju prata om tänder idag. Men vi börjar med 3 tacksamma. Och idag har vi ju Sindri och Ludvig med. Alltså våra pojkvänner. Och de ska också säga sina 3 tacksamma. Men Elsa, du kan väl börja så de vet hur man gör.
Du lyssnar på Vänds nät igenom. Hästpodden där vi vänder och vrider på allt. Med mig Elsa.
Och mig, Tilda.
Det var lite fördröjning där, måste jag säga.
Vi skulle ju...
Tilda tittat på mig och säger, du skulle ta intro efter de tacksamma.
Ja.
Men jag kör mitt egna race. Tilda, du får bara hänka på.
Ja. Vi kör då.
Nej, men jag måste säga att jag börjar.
Det var det jag sa, men ja, kör.
Jag tar tackpinnen. Ja, men jag måste börja med att säga att mina 3 tacksamma är ju 1. Jag har en häst mer. Jag äger en häst mer och jag får rida 2 mer hästar. För jag kommer ju också att få äran att rida mammas nya stjärna. Så jag är väldigt tacksam över nu 2 nya hästar. Jag vet ju inte om jag är tacksam än, för det kan ju vara 2 svin. Men jag tror jag är tacksam över möjligheten.
Det låter bra.
Nummer 2, jag är väldigt tacksam över jag är väldigt tacksam över den här våren när vi har haft många gäster med i podden. Det har varit otroligt lärorikt och spännande, tycker jag, att ha gäster. Så jag är tacksam över att vi har haft så många bra gäster med i podden.
Ja, det förstår jag. Det instämmer.
Ja, men
surprise.
Ja, otroligt. Nummer 3 så är jag väldigt tacksam över att jag håller i min träning. Det är snöstorm och det är alla andra bangar runt omkring mig, inklusive du.
Men jag har bangat sen kanske november.
Så att jag måste säga att jag är tacksam över mig själv och min vilja och mitt pannben. Att jag åker och tränar även de dagar det är väldigt tröttsamt.
Ja. Men då tar jag i dåra nu då. Jag är ju otroligt tacksam för fluga, måste jag börja med. Jag har ju ägt nu fluga i över ett år.
Weho! Everybody say weho!
Weho! Så jag är sjukt tacksam för henne. Vi börjar verkligen klicka. Och när jag tänker på henne så vill jag typ börja gråta. Jag börjar inte gråta. Men jag skulle börja gråta om någonting hände henne. Sen är jag otroligt tacksam över...
Inblick! Du har ju ganska lätt för känslor.
Men inte börja gråta.
Ja, men du har ju ganska lätt för att gråta.
Jag har inte gråtit sen flera månader.
Och jag tänkte att när vi började podden så tänkte jag att det kommer vara så fint i podden att ha dina känslor med. Men du har inte gråtit en annan gång i podden.
Nej, för jag har inte gråtit sen jag träffade Ludvig.
Oh my god!
Sen så är jag tacksam över Gulli. Hon har faktiskt skött sig exemplariskt hela dagen. Hon har varit med mig nu hela eftermiddagen och kvällen. Och hon har varit så lugn och snäll. Så det måste jag verkligen säga. Sen måste jag även höja min sista tacksamma till er tre som sitter vid det här bordet. Jag är tacksam över att ni tre finns i mitt liv. Tack.
Nå. Och då så ska vi då bjuda in Ludde och Sindri. Sindri är ju lite extra här för att prata om tänder och för att kunna förhoppningsvis svara på era frågor som ni har ställt på Instagram angående hästtänder. Men han får väl också lite så ta akten i att agera pojkvän.
Det tycker jag också.
Men han får vara både och idag, helt enkelt. Så vi bjuder in Ludde och Sindri och så tänker jag att de får berätta sina tre tacksamma.
Ja.
Jag ser här att Ludde känns taggad, så dina tre tacksamma, Ludde, vill vi gärna höra.
Ja, mina tre tacksamma, det är att det blev så fint i lägenheten som jag och Tilda ska ha visning för imorgon. Mm. Tror du den kommer bli såld?
Jag hoppas att den blir såld.
Ja, så jävla mycket som jag kämpar med att städa den där, så man tycker att någon borde köpa den någon dag.
Vi har kanske städat den här så mycket den senaste tiden som vi städat sen jag flyttade in.
Ja, men vem är det som städar mest? Du eller jag?
Det är du. Men jag har faktiskt en häst att ta hand om. Det har inte du.
Nej, det är sant.
Han har ett paddelracket att ta hand om.
Det har jag också.
Det är dammigt fram tills i veckan för vi spelade paddel.
Ja, men jag såg det.
Så bra har han inte tagit hand om det. Men du har två till att berätta.
Ja, så det var min första tacksamma. Min andra tacksamma för idag, det är att jag har käkat bidda med min lillebror. Det var faktiskt väldigt länge sedan jag träffade honom. Så det var jättetrevligt. Vi käkade på By Boys nere på ICA Maxi. Ni i Enköping, ni vet. Ni som inte bor i Enköping, ni vet inte. Det är bra att börja ställe. Jag tror inte vi äter det någon gång.
Jag har ätit där.
Jo. Är det bra? Jag undrar faktiskt om det är bra. För det ser väldigt fancy ut, men jag har ätit det själv.
Ja, men jag tycker det är väldigt bra. Det kostar ju därefter, men, nej, men jag tycker det är jättegott.
Ja. Det är värt det när man är lite hungrig.
Det är jättevärt det. Supergott. Så att, ja, men det är en tacksam. Sen min sista tacksamma, det är att jag får vara med här med er tre. Det är kul. Väldigt kul att få vara här.
First time.
Ja, första gången i
podden.
Så vi är jättekul, jättespännande.
Vi har ju pratat väldigt mycket om dig, men det är ju bakom din rygg så att säga.
Ja, precis.
Men du kanske har lyssnat.
Ja, men jag har lyssnat. Det har jag gjort. Jag kan väl vara det. Jag har inte lyssnat på varje avsnitt, men jag har varit med och stöttat.
Jag kommer ihåg i början när jag och Ludvig träffades. Jag bara så du vet. By the way, jag råkade prata om dig på den.
Jag råkade berätta det här.
Och då lyssnar vi så klart på det. Men du har inte sagt mig att det varit dåligt någon gång.
Nej.
Det här kommer vara bästa avsnittet, Ludde, när du får lyssna på dig själv.
Ja, det kommer vara så härligt. Sitta i bilen och lyssna på sig själv. Så
det är lite jobbigt första gången, men det går över.
Det är en vanlig sak. Men du, Sindri, vad är dina tre tacksamma?
Jag tänker gå djupt direkt. Jag stod här förut och funderade just precis på det här. Vad jag har haft, vad jag har förlorat, vad jag har åstadkommit, vad jag har. Och av allt jag har haft och har nu så är jag otroligt tacksam för det livet jag har just nu. Och otroligt tacksam över att jag har kommit ifrån mycket av det livet jag har haft. Men även att jag inte är jättetacksam att jag har kommit ifrån vissa delar av det livet jag har haft. Jag har förlorat mycket i mitt liv. Men jag har 10 gånger mer i mitt liv nu som jag har, än vad jag har haft. Så det är jag otroligt tacksam för. Vilka jag delar det med. Er bland annat. Speciellt Elsa som jag delar hela mitt liv med. Det är jag otroligt tacksam för. Så det var den djupa delen. Sen är jag är otroligt tacksam för att också jag har börjat, vi har tagit oss till Stockholm regionen, vi ska börja jobba där. Jag har pendlat innan till Växjö och Kalmar. Liksom vilket är 50-60 mil har, ja, vi har varit en del klipparna runt om i. Och nu är det bara 8-11 mil ungefär. Vilket är jävligt gött. Det är också väldigt otroligt tacksam för. Sen är jag väldigt tacksam för vad yogibiffen vi checkade för en och en halv vecka sedan.
Jag måste bara inflika att I agree.
700 gram och den där var, det satt som en smäck.
Jag har ju lite svårt för att min kära partner här är ju vegetarian egentligen, inte Sindre då, men min kära poddpartner och bästa vän.
It's me.
Hon Tilda. Har varit vegetarian. Jag vet inte riktigt om du är det längre.
Nej, det är jag inte. Men jag äter ju väldigt mycket vegetariskt.
Men jag förstår ju inte vegetarianer, för att den här yogibiffen som du pratade om älskling, den är ju var magisk.
Ja, var inte lika riktigt lika bra som min Angus var, men den var jävligt bra. Så kan vi säga det.
Mm. Jag tänker att om vi bjuder Tilda på den nästa gång, så hon kommer inte bli vegetarian igen.
Jag kan säga så här, jag vill definitivt inte ha 700 gram.
Det åt inte jag heller, för det var väldigt mycket.
Ja, men vet ni vad? Tänder. Spill the tea.
Vi har ju frågat ut frågor på Instagram angående hästtänder. Och det är ju inte mindre än så. Nu pratade du här, Sindre, om att du jobbade i... Nu har jag redan glömt städerna. Klippan var du i, Växjö.
Ja, Kalmar, Växjö, runt om i Västsverige.
Precis.
Södra Sverige mycket nu, men snart så blir det Stockholmsregionerna.
Ja.
Men innan så har jag jobbat över mer eller mindre hela Skandinavien med just hästtänder.
Det stämmer. Och det är därför egentligen du är här idag. Sen kom pojkvänsdelen på köpet. Men du är främst här för att prata om hästtänder. Berätta lite vart och hur du är utbildad med just hästtänder.
Stor del av kunskapen inom hästtänder är ju... Vad ska man säga? Har jag varit med min far och jobbat och lärt mig. Men sen har jag även varit på utbildning i Tyskland med just hästtänder och raspning och korrigering av hästtänder.
Du har ju gått en utbildning i Tyskland som är... Jag vet inte vad den heter, men det är ju en hur lång är den utbildningen och vad ingår liksom?
Ja, det har jag gjort. Det beror lite på hur lång den är, för man gör ett par kurser, sen ska man ha x antal timmar, vad heter det? Praktik där inemellan. Sen gör man ett slutprov och så att, ja. Beror ju på lite hur mycket man jobbar med det. Jobbar man jättemycket med det som jag gjorde, då går det fortare. Jobbar man lite med det så tar det längre tid.
Mm. Och sen var det ju faktiskt så att när du skulle skriva slutprovet så kom ju coronan.
Ja.
Och nu har det öppnat upp igen, eller hur ser det ut?
Jo, nu har kurserna och det börjat på igen så att slutprovet står... är nästa anhalt eller vad man säger i
sista anhalten kanske.
Sista anhalten, ja.
Precis.
För att vara färdig utbildad hästtandtekniker.
Är det hästtandtekniker som är liksom rubriken?
Ja.
Ja. Det är alltså då en extra utbildning som man går utöver det man läser på veterinär då, eller?
Ja. Jo.
Hur mycket mer kan du om tänder än en veterinär till exempel? Vad är extra?
Det beror helt och hållet på vart man läste världen. Faktiskt.
Ja, men nu pratar vi om dig. Så i Tyskland då?
Då kan jag betydligt mycket mer om hästtänder än vad man kan i Sverige, skulle jag påstå.
Sen finns det väldigt mycket olika ideologier om hur man ska raspa tänder i Sverige. Och väldigt mycket olika åsikter har man ju stött på. Och nu så pratar du efter din ideologi och vad du har lärt dig. Så det får man inte glömma heller.
Det finns två ideologier. Sverige har en och resten av världen har en. Så att det är inte jättemycket olika ideologier. Det finns en horse i Danmark, nej, i USA och en i Tyskland. Det är de två olika ideologier som finns om hästtänder. Och sen finns den i Sverige.
Fast du bor ju ändå i Sverige och lever i Sverige. Och du kan ju ändå säga att de olika synen att se på tänder är ju ganska olika beroende på vem du pratar med. Om du pratar med en svensk veterinär eller om du pratar med en svensk hästtandtekniker och så vidare. Det är ju, kan ju vara ganska stort spann på synpunkter.
Det finns ett otroligt stort spann. Det finns spann. Det finns det svenska tekniken och sen finns det resten av världen. Just i den frågan. Och där tänker jag vara stenhård på just det. Det finns två. Det finns ett sätt som resten av världen följer och sen finns det Sverige. I just den frågan. Nej, det finns faktiskt Norge också som går med just i den sorten. Och några vissa delar av Island följer också just på den biten. Så det är, men i grund och botten är det grundat i Sverige just den biten att resten av världen mot just en ny uppfinning de har hittat på. Att liksom, de har försökt hitta på hjul på nytt, men det fungerar inte riktigt så för att ett fyrkantigt hjul rullar inte lika bra som ett runt. Om man säger det så.
Nej, precis. Men Elsa, har inte du fått lite frågor? Jag har ju fått en fråga och då frågan var ju, vad fan tar man en bild på i hästens mun för?
Ja, det gör man ju av den anledningen att man vill ju dokumentera. Det kan handla om journal, det kan handla om men dokumentation antar jag av hur det kan se ut före och efterbilder. Eller,
absolut, tänker jag fel? Mycket riktigt. Nej,
och kanske riktigt. Om man kommer tillbaka också så man ser kanske hur det har utvecklats.
Ja, det är just journalföring av vad man har gjort. För att det kan, hästhänderna är uppbyggda på ett helt annat sätt än vad människotänder är. Så att man, korrigeringar man gör, för att man kan inte göra en 100% korrigering i vissa fall. I många fall kan man inte göra en 100% korrigering första gången. Då journalför man, tar bilder, ser man efter, kan man se efteråt nästa gång. Jo, men så såg det ut första gången. Så blir det liksom, får man hela processen efter hur mycket man har behövt göra, om man säger.
Mm. Ja, men det är väldigt logiskt.
Absolut, men så fungerar ju även den svenska sjukvården för människor, eller för,
absolut,
alla människor.
Man tar ju röntgen varje gång man går till tandläkaren.
Precis, och även om man går till läkaren på sjukhuset.
Mm.
Så det är ju faktiskt ändå väldigt logiskt, tycker jag.
Men då kommer vi då in på den första frågan.
Andra.
Ja, precis. Om den första räknas som en fråga.
Det gör den.
Alla, det är klart den gör. Ingen fråga är dum.
Precis, det är bara svaren.
Hur ofta bör man kolla tänderna på en häst? Jag tänker på en människa, vad går vi en gång om året till tandläkaren?
Ja, något sånt.
Något sånt. Hur tänker man kring hästarnas tänder? Hur ofta bör man kolla dem?
Det är helt olika från människor, för att hästar har inte samma tänder som människor har. Hästar har hypsilodonta tänder, vilket är en tand som reproduceras, alltså den slits ner hela tiden och skjuts ut. Man har en reservtand för hela livet, så att den skjuts ut hela tiden från sitt, från infästningen. Den föds med en stor tand för att ha en färsk tuggyta hela livet och inte som en människa som har en tand rest hela livet, eller alltså en och samma tand som är i samma storlek hela livet. Och man börjar kolla en häst i munnen vid inridning. Oftast som är islandshästar då, som är huvudsaken i den här podden, vid 3-4 års ålder, om inget annat indikerar på att ja, det är en väldigt mager unghäst, då är det absolut värt att kolla tänderna, för att de kan ha lösa mjölktänder som inte riktigt lossnar, men de är lösa så de tuggar sämre eller olika. Sen unghästar, eller ja, från man börjar kolla 3-4 års ålder fram tills 14-15 års ålder en gång i året. Sen efter det så avtar utskjutningen av tanden. Och man kanske kan kolla, man börjar kolla en halv år upp till 18, och då kollar man kanske 2 år varannat år. Så det avtar med, men stora delar av hästens liv och speciellt träningsliv eller liksom, ja, aktiva liv en gång om året skulle jag säga. Definitivt.
Beror också lite på kanske hur man använder hästen, eller spelar det ingen roll? Just användningsområde på hästen.
Jo, det spelar ett stor roll. Absolut.
Men jag tänker, även en häst som bara går i skogen på skogsturer och som inte tävlas är väl värd att få ha en fin och mjuk mun?
Definitivt.
Det. Så är vad är det som är olika då? På grund av användningsområden?
En ridhäst och en tävlingshäst som har tränsad och har bett i munnen, om man ber den om någonting kontinuerligt, och att be om kontakt med munnen, den har ju större nytta av att det är 100% fint eller korrekt, eller liksom att det inte är vassa kanter eller ojämnheter, än vad ett fölsto har. Den tål ju lite vassare kanter då den inte har samma tryck runt munnen, samma, man har ett bett i munnen på dem som man ber om saker. Den klarar sig ju längre om man ska vara snäll i munnen.
Hur klarar sig en vildhäst, tänker jag, som inte blir kollad i munnen? Får den så dåliga tänder att den blir mager och dör, eller löser de det på ett annat sätt? Jag tänker, med tanke på att de inte har bett och sånt i munnen, så finns det ju ingen utrustning som stör, men hur...
Tänderna slutar inte växa för att det är en vildhäst.
Nej, jag menar det. Så de lär ju vara väldigt vassa. Men dör då vildhästar av att de blir så vassa att de inte liksom kan tugga i sig maten och blir smala och dör? Eller hur, löser de det på ett annat sätt på grund av deras liksom, environment, jag kommer inte ihåg det svenska ordet, miljön liksom runt dem? Eller hur funkar det?
Ja, definitivt så dör vildhästar. Det är ju saker som är väldigt säkert.
Ja, men, ja, men jag tänker på grund av tänderna.
Definitivt så har människor förhöjt medellivslängden på hästar än vad den var från första början. Så är det ju. Det är samma med människor, alltså sjukdomar, saker man fixar, ojämnheter. Vissa hästar har jättefina tänder hela livet. Eller om man säger, de har inte väldigt rak och fin tuggyta, eller som man säger, hela livet. Vissa hästar har inte det. Men det är samma med människor. Vissa får dåliga saker och dör också. Och så är det med vildhästar också. Och vissa har mer dominanta tänder, så de får ojämnheter och svårare att tugga. Och dör då av det. Men det, och så fungerar naturen. Men i det vilda så äter hästen betydligt mycket mer varierad kost än vad den äter när den står på box. Den äter 18 timmar om dygnet nästan. Den tuggar liksom 20, vad är det, jag är inte riktigt säker, men 20 000 gånger om dagen i varierad, mycket grövre foder, vilket finns under de olika årstiderna, och inte det finaste gräset som vi pressar och ger dem som hö 2-3 gånger om dagen. Och därav slits ju också tänderna betydligt mycket mer.
Jag tänker att någonstans från början när hästarna skapades så måste ju tänderna vara anpassade efter deras livssituation som bara uppstod då. Så att tänderna som hästarna har idag var väl kanske mer anpassade för att just vara lite mer, äta mer grovt och grövre och mer blandat än vad de gör idag. Och det kanske också därför raspningen för oss blir lite mer viktigt, för att hästarna sliter inte ner på samma sätt som de gjorde förr när de åt mer blandade
blandat foder, ja.
Ja, precis. Absolut.
Och det ser man ju bara som en vinterhage med hästar på vinterhaget. De äter sly, de äter alltså, allt är rensat, bark, träd är barkade och liksom och det, de gnager på allt.
Ja. Och det ligger ju liksom i deras natur att äta tills de, ja, så att de överlever.
Ja.
Men med tanke på att vi ändå har gjort hästen från en vildhäst till en ridhäst, så är det klart att vi också får anpassa det ut efter det som funkar.
Definitivt.
Och det leder ju oss in på nästa fråga, som handlar om hur viktigt är det att variera bett om man har ett som fungerar väldigt bra? Hur liksom påverkar bettet tänderna och hur viktigt är det att man varierar bett? Även om man då, som det här fallet, att man har ett bett som ändå är bra.
Har man ett bett som fungerar jättebra, kör på det bettet. Definitivt. Varför ändra på något som fungerar bra? Är hästen nöjd med bettet, kör på bettet. Det är alltså absolut. Man ska ha rätt längd på betterna och sådana saker. Och vissa hästar tycker om olika, men har du ett som fungerar bra, kör på det. Det ligger ingen vikt i att behöva byta bett kors och tvärs och ha 1500 bett. För, nej, inte riktigt 1500, men liksom ha en hink med bett. Det finns inget som säger att du ska ha det.
Jag är den som har det.
Ja.
Jag har en hink med bett.
Mm, då har du lagt väldigt mycket pengar på bett.
Ja, jag tänker att det är bra att variera trycket lite. På olika sätt.
Ja, fungerar det bra, så varför? Har du ett bett som fungerar riktigt bra, kör på det bettet. Ha ett enkelt, simpelt bett. Om du har hästen riktigt fin i munnen, så ska du kunna köra på ett enkelt, simpelt bett. Punkt.
Mm. Tilla, du har precis köpt ett nytt bett.
Det är det man eftersträvar. Man vill ha så lite som möjligt i handen. Ja, sätt inte mycket skrot i munnen. Ha dem fina i munnen istället.
Ja, men det handlar också ibland om ridbarhet. Vilket ligger mer hos ryttan då, då. För jag vet ju själv, nu under när Fluga kom hem var hon ju inte jättetrevlig. Och hon skena och hon drog och jag kunde inte stanna. Visst, ett stångbett är ju väldigt snällt, själva bettet. Men kedjan blir ju, det är ju det som blir hårda i det. För mig där behövde jag byta bett eftersom det funkar inte, för jag kunde inte stanna. Hon skena.
Bäst och då var hon kollade munnen. Precis. Hon var ju fin i munnen, men då handlade det ju om andra saker. Det handlade ju om hennes lynne, hennes psyke, ridbarheten. Men det som är bra då med att du hade tittat i munnen, det är att du vet att du kan med gott samvete ta tag i henne och säga stopp. För det handlade inte om att hon flydde ifrån smärta, utan det handlade ju bara om någonting annat. Precis. Att hon kanske var stor, fuxsto.
Ja, för att när jag känner att de här problemen går inte att lösa när jag rider, jag tränar och tränar och tränar. Och då bad jag en tandläkare komma ut och då hade hon varit tand. Och vi hade kollat henne i munnen, men det var missat. Jag vet inte om det kanske kom upp under tiden genom köttet. Men där var det ju för mig att jag visste att hon var fräsch i munnen. För det var liksom bara en månad sen kanske. Men hon skena och hon drog och där hade ju ingenting val. Men jag, om jag satt med och skulle harva ett pass på volten, då så satt jag inte på stångbett såklart. Men om vi red ut i grupp. Men det var också ridbarheten. Jag kunde, hon var inte tillräckligt lydig och var inte tillräckligt tränad för det. Så där behövde jag byta bett. Men nu rider jag nästan aldrig med stång längre. Det är jättelänge sedan jag red med stång. Och nu rider jag bara mitt tredelade D-bett. Eller D-ringar är det då. Men jag har köpt ett nytt bett idag, ett valsbett.
Men hur är det då, tandläkaren, det här med vargtänder? Är det någonting som kan smyga sig på, eller ser man det från början om de har det eller inte?
Vargtanden är en tand som är på väg ut ur systemet. Det är som våra visdomständer. De kommer på absolut inte på alla hästar, men på många hästar absolut, det gör de. Och det är en tand som är på väg ut ur systemet. Och de sitter oftast i översäken framför främsta skintanden. 1 eller 206. De sitter väldigt sällan, men de kan absolut sitta i nederkäken också. Men jag skulle nog säga 80-90% så sitter de i översäken framför första skintanden. Och det är en liten tand som sitter inte fäst i benet längre. I tandbenet, så den sitter framför första kindtanden, utanför själva tand käkbenet. Och då tar man i bettet, så kommer det åt oftast den tanden, och den rör mot benhinnan i överkäken och gör väldigt ont och är obehagligt.
Det vet jag, när jag bodde på Island, då hade vi en häst. Hon var super, super trevlig. Men ibland så blev det bara som att det blev kaos i hjärnan och hon blev galen. Och vi bara, det är ju någonting som inte står rätt till, för det är en väldigt trevlig häst. Men ibland så är det som att du kommer åt punkt och då blir det kaos. Så då ringde vi faktiskt ut en tandläkare. Och hon hade en vargtand. Och efter vi tog ut den här vargtanden, så hon hade två vargtänder. En var en vanlig vargtand. Eller båda var vanliga vargtänder. Men ena vargtänden var dessutom bruten. Så de var i två delar. Vilket skapade väldigt mycket smärta för henne. Och efter vi tog ut vargtänderna så var problemet borta. Så det är ju verkligen viktigt att kolla upp munnen. För det kan ju väldigt, det kan underlätta väldigt mycket i vissa problematiker.
Definitivt. Och det kollar man ju när man kollar en unghäst innan. Så innan man rider in en häst så är det bästa tillfället att när man börjar att kolla, om man tänker vilket tidsspann när man ska börja kolla en häst i munnen. Har den aldrig varit mager, om man har inte sett några indikationer på att den har haft svårt att få i sig föda eller olika. Om det har varit en jättefin unghäst, så perfekt att kolla den första gången innan man börjar rida in den. Och då ser man att vid 3 års ålder, har den en vargtand så ser man den. Den kommer inte efteråt. Har den inte en vargtand vid 3 års ålder, då kommer den inte få en vargtand heller. Det är då den syns. Antingen så är den ren vargtand, eller så kan de ha en dold vargtand. Då är den väldigt liten och ligger under tandköttet. Men man ser det. Men de kan ha en dold vargtand, absolut. Men därför är det viktigt att man kollar den här häst i munnen innan man börjar rida in den, för att den ska ha en så smidig och fräsch start som möjligt när man börjar ha bett i munnen, och trevlig start om man säger.
Så varje tanden är ju alltså en tand som man tar bort, ja, när man ser den. Det är alla inget som ska gånger vara där.
Nej, absolut inte.
Och där, men som du förklarade,
den har ingen skada förrän man har ett bett i munnen.
Ursäkta, det är viktigt nu avbröt du mig.
Nej, men det är viktigt att säga att den för ingen skada innan man sätter ett bett i munnen. Men har man som avsikt att rida på hästen och har bett i munnen, så ska den bort.
Men har det någon nytta?
Absolut inte.
Nej, precis. Och det är också ganska viktigt att nämna. De andra käktänderna har ju faktiskt en nytta. Men vargtanden är ju bara som
våran visdomstand.
Men du jämför ju med visdomstand, och visdomständer kan vi ju leva med. Många tar ju inte bort sina visdomständer, men vi då har ju som sagt heller inte ett bett i munnen.
Precis, och det är exakt som det. Man kan ha det, vargtanden för ingen skada om man inte har ett bett i munnen, men den gör skada om man har ett bett i munnen. För att det är, den har inget rotsystem som en riktig tand har. Den ligger på utsidan av käkbenet, vilket gör att det är lite som ett isberg. Det är en liten tand som sticker ut med en väldigt stor rot. Kommer bettet emot den och rör den, så känns det väldigt mycket för hästen.
Då kommer vi in på nästa fråga. Hur vet jag om jag kan lita på en hästtandläkare eller odontolog? Jag kan ju bara gå till mig själv. Jag litar ju inte på någon annan förutom dig.
Nej.
Och det, men det är ju också för att jag är liksom har blivit införstådd med dig och ditt sätt att se på tänder, vilket jag tycker är sunt, det är logiskt, det är självklart för mig att det är så det ska vara. Vilket betyder också att när någon annan pratar om tänder, när jag hör en, nu pratar jag för mig själv, mina egna åsikter, mina synpunkter, andra får tycka andra saker. Men det här är en genuin, ärlig podd och det här är mina tankar. När jag hör en distriktsveterinär eller någon annan veterinär utbildad, som vi pratade om tidigare, i Sverige, som pratar om hästtänder, så tänker jag personligen att oh my god, jag håller inte med. Och det är ju av många anledningar, just att jag tycker att de kanske tänker lite mera, men just bara det här på okej, hur ser hästen ut naturligt? Det naturliga sättet för hästen att ha sina tänder. Vilket är absolut bra att tänka på, men man måste ju också väga in att vi idag har våra hästar som ridhästar. Och det säger inte jag. Jag använder inte bara mina hästar som något form av redskap, utan det är mina bästa vänner. Jag vill att de ska leva ett långt, hälsosamt, bra liv. Men jag har ju ändå valt att ha hästar för att rida på. Vilket innebär att jag måste också anpassa dem till att bli så bra ridhästar som möjligt, att de inte ska ha ont. Men om man jämför då din syn på hästtänder som är utbildad i Tyskland och kanske en svensk distriktsveterinär, så skiljer det sig ganska mycket på just det här. Hur mycket man raspar, hur mycket man tar bort, hur mycket man liksom rundar, mjukar upp. Jag vet inte riktigt vad jag skulle komma med det här. Tappa tråden lite grann, för jag var tvungen att förklara mig så mycket att det här är mina synpunkter och alla har fått tycka annat. Men jag återgår till frågan om hur jag vet om jag kan lita på någon. Den är svår. Nu sitter jag med ganska kanske mycket mer kunskap än många andra, för att jag har ju liksom en kille nu vars också familj. Vi har pratat mycket och du jobbar med det här, så att jag är väldigt införstådd med det. Men annars, om man inte är det, så är det ju svårt att veta. För precis som allt annat, så det diffar ju beroende på vem man frågar.
Och det är väl också en åsikt man får ha. Det är upp till varje hästägare vad du själv väljer. Men sen så finns det alltid två sidor av det. Så är det ju.
Det finns två sidor, men det ena kan vara fel och det andra kan vara rätt, absolut. Men oavsett vad vi pratar om, jag pratade om det här om dagen för att vi har bokat sadelprovning. Jag, by the way, bokat in dig också, Tilda.
Tack.
Jag har glömt att säga det.
Okej, okay, det vet jag.
Och det är ju samma där. Pratar man med en människa som är återförsäljare för det här märket, då finns det ju ingen sadel som är bättre än den där sadeln.
Jag vet.
Och pratar man med en annan människa, så är det ju så här, men du, den där sadeln är inget av. Kolla på den här sadeln. Och så står man ju där och tänker så här, okej, okay, jag måste ju någonstans bestämma mig själv för vilken människa jag ska lita på som promotar vilken sadel och tar det vart efter. Jag säger inte att det här med tandläkare är exakt samma sak, men det blir ändå så, om jag inte har kunskap om det, jag förstår frågan, hur vet jag då vem jag ska lita på? Och hur vet jag liksom att det den säger är sant?
Precis. Och det är faktiskt så det är. Du måste själv skaffa din egen uppfattning om vad du tycker. Och sen är det upp till dig. Man kan sitta och råda och säga så här är det. Men ingen kan ju bestämma över hur du väljer att göra.
Det här
göra.
Är ingenting jag tycker och tänker. Själv.
Nej.
Om man säger.
Nej.
Det här är ren och skär fakta av hur hela resten av världen utbildar i saker och ting. Det är exakt som att någon har kommit på att nej, vi ska uppfinna hjul på nytt och gjort det fyrkantigt.
Vet du vad, jag håller helt med dig.
Alltså, hästernas händer är uppbyggda på ett visst sätt. De slits på ett visst sätt. De får vinklar, hakar på ett visst sätt. Man åtgärdar det. Man slipar inte ner tuggytan hit och dit. Olika. Alltså, det finns ett visst sätt. Det är ren och skär fakta. Det, olika ideologier och olika. Det finns bara. Det liksom.
Ja, jag håller med dig. Men du nämnde precis innan vi började här att det finns olika ideologier. Det finns Sverige. Och sen finns det
resten av utland,
ja, resten av världen. Ja. Och för dig då som kommer och utbildar från Tyskland, har ju din ideologi. Men då menar jag också som den här tjejen då frågar, hur vet jag om jag kan lita på nästa läkare? Bor man i Sverige, de flesta är ju svenskar. Hur vet jag då att den svenska ideologin är den sanna? Eller tvärtom, att den resten av världen är den sanna? Betyder det då att det enda sättet jag kan lita på nästa läkare, det är om jag anlitar någon som inte är svensk? Eller vad liksom, om du försöker förstå hennes fråga, hur vet jag om man kan lita på den?
Det är väldigt enkelt. Det finns väldigt mycket, det finns svenskar som är utbildade i Idaho, i USA. Det finns svenskar som är utbildade i Tyskland och i resten av världen. Det är väldigt enkelt då att har du en grupp på 5 personer som är utbildade på ett sätt och sen har du en grupp på 10 000 personer som är utbildade på ett sätt. Uppenbarligen så är det ju det sättet på 10 000 personer som är det sättet som fungerar är bra. Det är väl en annan synpunkt då, om du vill veta om din hästtandtekniker eller är bra eller dålig. För det första, det finns ingen arbetstitel som är hästodontolog. Det finns inget som är tandläkare på häst, för man läker inte hästtänder. Där har vi en sak. Sen, hästhänder är väldigt enkelt att jobba med. För att man ser en otrolig skillnad direkt. Så om du behöver gå till din hästtandteknik och liksom, det tar lång tid innan. Har du en häst som är totalt kast i käften, man går en gång om året eller bara i halvåret om den är riktigt dålig för att förbättra. Men man kan inte göra 100% här och nu. Vill man gå var tredje månad, då behöver du nog byta hästtandtekniker, för det går inte så fort. Då gör den för lite och den gör inte rätt till att börja med. Blir den inte bättre och den säger att det här kommer ta x antal månader och år innan det ens blir någon skillnad, då behöver du också tänka över att du kanske behöver byta. För att det blir väldigt, det är det som är så väldigt tacksamt med just hästhänder, och det blir väldigt stor skillnad väldigt fort, för att det är väldigt lite i grund och botten som behöver göras. Man tar bort vassa kanter och rättar till vinklar för att den ska kunna tugga optimalt. Så att det är väldigt lätt att se det egentligen. Har du en hästtandtekniker och behöver ha ut den ofta och det inte blir någon större skillnad, byt.
Ja, men det är ett bra tips.
Ja.
Där kan man ta med sig att säger den att jag kommer tillbaka om 3 månader och så säger den det varje gång, då kan man börja tänka efter. För att det inte går så fort liksom innan att det blir kaos från att det är bra.
Nej, då gör den ingenting. Och den gör kanske lite, men absolut inte tillräckligt. För det finns... Man kan gå väldigt djupt i det där. Så att...
Då undrar jag, vad är det absolut bästa med att vara hästtandtekniker?
Ja, det är ju egentligen just det jag precis sa. Att man kan göra så otroligt stor skillnad för ett djur och en individ. Och även ägare till den här individen. Så enkelt och så fort egentligen.
Man kan göra dem nöjda och glada. Jag tänker både ägare, ja, absolut, ryttare och häst. Ja,
ägaren i sin del, men just först och främst hästen. Man kan förbättra livskvaliteten så otroligt för ett djur.
Vad är det mest utmanande med det jobbet?
Att se så otroligt mycket skit, eller vad man ska säga, hur mycket djur som far illa av fel behandling. Det är det jobbiga, är det.
Ja.
Över en sak som är så enkel och som görs i hela resten av världen.
Conclusion av det här är då i alla fall att det är en väldigt viktig sak att kolla hästarna i munnen. Jag sa det när vi hade programmet med hovslagare, att det första jag gör med en ung häst som jag ska påbörja, det är ju hovar och tänder.
Ja.
Just av den anledningen att då vet jag att när jag stoppar in bettet i munnen och jag ska kräva utav den, så vet jag att jag har gjort så gott jag kan för att göra förutsättningarna bra.
Precis, man vill ju alltid ge hästarna bästa förutsättningar för att lyckas.
Och väljer vi att stoppa in bett i deras mun, som egentligen är ganska ovanligt för dem, för det är från början en vild häst, så får vi också göra förutsättningarna bra. Och det är ju genom att titta då. Hur ligger bettet i munnen? Ligger det bra? Hur ser tänderna ut? Hur liksom, ja.
Precis.
Det är ganska ofta som vi har öppnat hästar i munnen och man ser att det är ganska mycket sår i kinderna som inte alls har med bettet att göra. Men det är så mycket sår i kinderna för att tänderna är så vassa. Och då kan man också tänka att har man ett bett i och man ska börja jobba lite detaljer liksom, att och den ska eftergift, man vill göra en ridbar. Det är klart som fasiken att den inte slappnar av i munnen och käken när det gör så ont.
Och dessutom att man drar åt en nosgrimma på det. Det vet man ju själv om man har ett litet sår. Om man drar på någonting som sitter hårt, det är ju jätteont.
Jag vet inte vad du har som sitter hårt runt munnen, men jag fattar poängen.
Nej, men alltså om man har någonting som gör ont och sen drar någonting som skaver på det.
Absolut.
Det är ju inte skönt.
Absolut. Så att göra de bästa förutsättningarna för det vi vill ha, och det är ju att titta dem i munnen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Då kan man med gott samvete som ryttare och hästägare rida på dem.
Och veta att de får is. Om det är någonting fel i magen och tänder och de inte får is tillräckligt, så är det kanske inte det beror på tänderna, utan det är något annat problem.
Ja, exakt. Vad har du på hjärtat?
Jo, just det här med sår och det här. Och det är ju det att De vassa kanterna hästar får, som man raspar bort i huvudsak. De hästen maler ju maten på tuggytan. Och tuggar ju sidleds och maler maten en gång. Och därav blir vassa kanter på översäken, ut mot kinden, på nedersäken, in mot tungan. Så det blir i, för den är snedställd tanden. Och det är det man raspar bort i huvudsak. Matmalningen eller liksom malningen av foder sker på tuggytan. Och det är det den får vassa alltså sår av. Det är just ytterkanten och innerkanten. Det är en viktig sak, för att många tror att man raspar och det, då ska man raspa ner. Alltså, i en fin mun som är underhållen sen start så behöver man inte raspa höjder. Tuggyta. Då är tuggytan oftast fin. Men man raspar kanterna just.
Ja, precis. Man tar inte ner längden på tänderna så. Nej. Utan det är ju snarare att man rundar kanter så att det inte blir...
Det är friskvård.
Alltså, har man någon gång haft en tandläkare ute och man har fått stoppa in handen och känna, alltså man kan skära sig på fingrarna för att det är som knivar. Tänk dig att ha mot sin egna kind.
Det är också en från en tidigare fråga. Hur man vet att en tandläkare är bra. Jo, den är informativ. Du får se, du får känna och du ser skillnad själv.
Det är kul som hästägare faktiskt. Att få se vad som pågår där inne.
Fråga om du får känna och se både före och efter. Och liksom var nyfiken. Var på dem. Alltså, sug åt er all information ni kan.
Det är ju i slutändan alltid hästägarens ansvar. Oavsett ämne.
Så det är upp till dig hur du väljer att göra.
Ja, och jag väljer att anlita en hästtandläkare.
Oh, ja,
och i det här fallet är det min kära pojkvän. Ludde, känner du att du kommer anlita... By the way, nu när vi har börjat runda av det här lite för tiden tickar iväg. Jag har hört ryktesvägar att du vill ha en häst.
Ja, men det är bara om Killian lite salu.
Du har inte ridit Killian.
Nej, men jag har hört att han är bra.
Du vill ha Dadri.
Dadri.
Ja, Killian. Precis. Är inte salu.
Vet du vad, Ludde? Han är inte salu till dig.
Dadri,
mm.
Är han det?
Mm.
Ja, det är den enda hästen jag rider på.
Jag vill ha Pila.
Du, det är värt att tänka på. Och jag tänker att om du skaffar en häst så behöver ju du ta på dig ansvar. Så sug åt den här informationen och anlita Sindri om du skaffar en häst.
Det kommer jag definitivt göra. Absolut.
Bra.
Men... Tack Success för att ni är med och sponsrar.
Tusen tack. Grymma ridkläder, bra kvalitet, bra pris. In och kika deras hemsida.
Ja, perfekt när man ska raspa tänder.
Raspa tänder?
Raspa lite tänder.
Ja, men jag älskar deras ridbyxor och rida i.
Och raspa tänder.
Ja. Yeah.
Perfekt att ha mobilfickan, mobilen i mobilfickan så du kan fota och dokumentera hur hästens tänder ser ut.
Därav tar vi bilder i höstens mun.
Tack och hej.
Tack Sindri för att du har varit med och gästat.
Tack Ludvig.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Tack Ludvig och Sindri.
Vi ser fram emot att du åker ner till Tyskland nu och gör slutprovet.
Det gör vi.
Eller hur, visst gör vi det?
Det gör vi. Jag och Fluga säger väldigt ja och Ludvig och Pila säger också väldigt mycket ja.
Ludvig och Dadri.
Ser gott. Ser gott.
Good luck.
Visst vill du hellre ha Dadri?
Nej.
Nej, men det där kallas grupptryck till land. Det där är inte okej.
Men vet ni vad, vi ses nästa måndag.
Det gör vi.
Och då vet vi väldigt mycket om din nya häst.
Nya nyheter.
Och då kanske ett av mina barnnamn presenteras. Men puss och kram.
Ja, hörs.